jag skulle nog ha svårt med att om jag skulle ha en partner att han skulle komma hem och nästa morgon ropa hej, vet du vad jag har gjort? Nej, och inte vet jag om jag vill veta det heller inte.
En del av er som skriver in så säger att icke-monogami funkar hur bra som helst för oss, men det tarvar ju också att den där grundrelationen är jättestark och stabil.
Hjärtligt välkommen till en upplaga av relationspodden Norren och Frans. Det här är ju en podd som baserar sig på era brev och era erfarenheter. Och det är alltid roligt också att höra från er och få lite feedback på vad ni har tyckt om de här avsnitten. Och dagens avsnitt är faktiskt baserat på just ett sånt här brev. Och det kommer från signaturen icke-svartsjuk man och pappa. Som säger att han blev lite irriterad på relationspodden efter att vi hade pratat om otrohet. Och han tyckte att det blev ett för enkelspårigt avsnitt. Och sen skrev han så här. Vi tar det för givet att sex med någon annan än ens partner är en synd. Men speciellt i långa relationer är det mycket sannolikt att någon av dem eller båda vid något tillfälle har sex med någon annan och oftast i smyg. Det är helt sjukt att folk är redo att ljuga för varandra för att upprätthålla en monogam fasad. Jag lever i ett äktenskap där sex med andra är tillåtet och vi slipper ljuga för varandra och svartsjuka är inte en del av vårt förhållande. Att partnern har sex med andra kan till och med vara tändande och vi kan fantisera tillsammans om det. Jag och min fru har paradoxalt nog ganska lite sex med andra människor, men det är så befriande att veta att man får om man så vill. Jag säger inte att alla ska leva som vi, men jag hoppas att fler människor skulle våga ifrågasätta den traditionella formen av monogama relationer, för den gör mycket skada.
Ja, jag tyckte det var ett intressant brev. Tack till dig, icke-svartsjuka man och pappa 1988. Och det slog mig ju här att vi har ju pratat om det här med icke-monogami tidigare. Vi hade till exempel redaktören, kollegan Malena Holmström på besök för lite mer än ett år sedan. Hon hade sommarprat om att hon lever i flersamhet. Och då var hon med här i podden. Men vi har aldrig öppnat upp formuläret, frågan till er där ute. Så att ni skulle kunna skriva om era erfarenheter av det här. Så vi tänkte med Hanna att nu passar vi på. Lever du också i en icke-monogam relation? Hur funkar det? Vad finns det för nackdelar? Vad finns det för fördelar? Såna här frågor så ställde vi ut till er. Och också den här veckan fick vi ju massvis med svar. Och det är ju roligt.
Ja, det är alltid roligt. Och nu finns det ju två läger då bland de här svaren. Många av er har berättat vad ni tycker om det här med flersamhet eller att välja att leva i ett icke-monogamt förhållande. Vackert så, det är alltid fint med lite åsikter, men nu var det ju inte riktigt det som vi frågade om.
Nej, jag måste säga att det är oftast jag som sitter och går igenom veckans brev och försöker lite korta ner dem och lite redigera dem och välja dem som ska komma med i artikel och i podd och så vidare. Och det händer nästan aldrig att jag blir arg eller irriterad på er. För jag tycker alltid att det är väldigt fascinerande att läsa vad ni tycker, också när ni tycker något helt annat än jag. Den här veckan blev jag lite arg, faktiskt. Jag måste faktiskt medge det nu. Nu blev jag lite arg.
Ja.
Och jag blev inte arg på er som svarade på frågan, som faktiskt skrev om det som vi undrar om, som berättade om era erfarenheter av att leva icke-monogamt. Vi fick också brev av sådana som är nyfikna på att testa på det här. Och brev av sådana som har testat och konstaterat att det var total katastrof, det funkar inte överhuvudtaget för oss. Och det här var allt intressant. Det var inte alls er jag blev arg på. Men väldigt många tog det här tillfället i akt att formligen dumförklara alla som testar någonting annat än monogami. Ni kallar dem för narcissister, egoister. Någon var till och med inne på satanister. Det tycker jag nog kanske var lite att ta i. Men i alla fall, ni tycks leva väldigt starkt förvissade om att ni sitter inne med sanningen och er sanning är den som ska appliceras på alla andra. Och det här skriver inte de som har berättat om sitt liv som icke-monogama. De säger uttryckligen, det här funkar för oss. De andra kanske vill leva monogamt, jättebra, men det här gör oss lyckliga. Och i den här podden, det här har lite varit vårt rättsnöre från första början, Hanna, att vi ska ju inte döma Fast jag sitter här lite och dömer er nu. Men det är inte för era relationsfrågor utan för hur ni dömer andra. Mm. Vi dömer inte utan vi försöker lyssna och kanske lite lära oss av era berättelser. Och ta ett exempel här för några veckor sedan när vi pratade om sexmissbruk. Jag gick in i studion den veckan och trodde att jag trodde en sak och kom ut och insåg att jag har en helt annan åsikt. Tack vare att jag hade läst era berättelser och era erfarenheter. Jag känner mig lite smartare och lite mer insiktsfull när jag kom ut ur poddstudion. Och jag hoppas att det här kanske också skulle bli ett sånt avsnitt, i synnerhet för er som skrev att det här är höjden av egoism och synd och hemskt och tänk på barnen och fy vad folk kan vara tokiga och vart är världen på väg. Ni stängde säkert av för länge sedan eftersom jag räntar på så mycket här. Men jag skulle råda er att fortsätta lyssna. Kanske lär ni er en sak eller två om medmänsklighet.
Ja. Ja, men jag håller helt med dig, Eva, och välrutet. Jag tycker att det där är bra. Och sen, precis som du säger, så har jag också under de här 20 åren som vi har gjort den här podden lärt mig att det inte finns någonting sånt som svartvitt då det kommer till relationer och känslor och kärlek och familj och allt det där. Utan det finns ofta en förklaring och en orsak till varför saker har blivit som de har blivit. Och det är ju det som vi just försöker göra här. Vi försöker lära oss själva och kanske i samma veva också få någon annan kanske att tänka att jaha, nej men faktiskt nu när du säger det så där så inte det väl så tokigt. Och då har vi ju nått någonstans.
Att och vi är ju inte ute efter att predika någonting eller att omvända någon heller. Men jag tycker att det skulle vara hälsosamt för hela samhället om vi skulle lyssna lite mera på varandra och lite försöka tänka in oss i den andras situation. Sen behöver man inte ta efter. Man kan fortsätta leva sitt liv precis som tidigare. Men det här med att gå in och proklamera att någon annans livsstil är jättefel och förkastligt, det känns inte riktigt modernt och det är inte snällt heller.
Nej. Så inga moralpredikningar i dagens avsnitt. Vi tackar för era brev. Vi har läst vartenda ett, men ni får inte vara med i podden. Utan istället så ska vi höra från er som har erfarenhet av att öppna upp förhållande.
Men här kommer en intressant formulering av signaturen Öppna Finlandssvensken 35 som konstaterar ankdammen är tyvärr ett dömande vattendrag. Vi har diskuterat att låta varandra leva ut våra sexuella fantasier med andra, men vi har båda två konstaterat att vi skulle bli fullständigt stämplade som perversa och äckliga av de andra i vår lilla stad. Som tur kan vi med varandras samtycke ha hur mycket sex med andra som helst under semestrar utomlands. Vårt sexliv blir bättre av att blanda in flera. Jag tycker att vi ska låta alla göra som de vill så länge ingen far illa.
Mm. Min första reaktion var där att nej men hur vet nu någon vem man ligger med? Men i en liten stad så finns det också väldigt mycket rykten. Jag tror inte att man behöver hålla på särskilt länge innan alla vet vad de där håller på med.
Och så tror jag nog att folk pippar åt höger och vänster men de gör det bakom ryggen på sin partner.
Ja.
Det är ju inte ovanligt på något sätt.
Ja. Fia 46 skriver så här. Jag skilde mig från mannen jag älskar för att kunna vara med en annan man som jag också älskar. Nu lever jag med min nya man men jag saknar min exman fruktansvärt mycket. Jag vet att han också saknar mig och han kommer också bra överens med min nya. Varje dag så önskar jag att vi alla tre skulle kunna leva tillsammans men i det här samhället så accepteras inte någonting sånt. Tyvärr så hör jag till den äldre generationen och får leva onödigt olycklig bara för att passa in i samhället. Då jag inte vill sticka ut och inte vill bli omtalad. Bara för att jag skilde mig så blev det mycket skitsnack kring mig och folk trodde att jag hade en 40-årskris. Jag hoppas att de yngre generationerna tolererar mer och har en större öppenhet för polyamori eller öppna förhållanden. Skriver Fia 46. Är vi den äldre generationen? Jag är 47. Det är på något vis inte riktigt kommit dit ännu, men kan så vara faktiskt.
Jag tror det där är, ja, det är intressant att se hur de här generationerna nu sen går. Att vi hör nog åtminstone till en generation där väldigt många föräldrar skilde sig.
Mm.
Att det är ju faktiskt, tror jag, vi har hamnat i undantaget som båda två har föräldrar som har hängt ihop länge. Men vad jag tänker här är att vi kanske är en generation som såg att föräldrar skilde sig. Därför skiljer vi oss till höger och vänster. Men om vi skulle vara den generation som till exempel i högre utsträckning testar på att leva flera tillsammans under samma tak än bara två partner och våra barn skulle se det, så skulle de kanske ha en annan förebild och därmed också ha ett annat sätt att se på saken.
Ja.
Jag vet att jag nu låter som jag skulle vara värsta polyaktivisten, det är jag inte. Jag tror inte att, alltså monogami är absolut min grej. Jag tror inte att någonting annat riktigt skulle funka för mig, för jag tror att jag skulle bli svartsjuk och så vidare. Men ni skrev så elakt, ni som var mot, så nu blev jag jättepro.
Ja. Och sen är det kanske lite olika också det här med att man har ett öppet förhållande eller att man är polyamorös, att man som lever tillsammans. Att jag tycker många av de här breven som har kommit in är just det där, att det är just det här sexlivet som man öppnar upp.
Mm, precis, men hon här, Fia, skulle kanske vilja ha två män.
Hon är som Ridge i Kaunit och Rocket. Alltid har älskat två kvinnor, bara som tvärtom. Jag tycker att om kan Ridge så kan du.
Ja, men jag tänker ju där också att skulle det nu vara så farligt om de alla tre skulle vara nöjda med det här.
Ja.
Och tycker om varandra och hon älskar dem båda. Ingen skulle ju ta någon skada antagligen. Om någon tar skada av det så då ska man ju förstås inte göra det. Men om de alla skulle vara nöjda, varför ska det då spela så himla stor roll vad omvärlden tycker? Obs, Fia, jag förstår precis att du inte är beredd att ta det där steget. För du fick en massa skit bara för att du skilde dig. Så jag förstår att där är tröskeln väldigt hög. Men samtidigt, varför ska det här vara en så big deal? Jag förstår inte.
Ja, och kan vi bara sluta lägga oss i att folk skiljer sig? Folk har nog sina orsaker att göra det. Så låt dem oss icke lägga oss i det. Då går vi vidare.
Generation X skriver så här. Vi öppnade upp vår 20-åriga relation efter att vi hade gift oss. Efter många diskussioner kändes det helt enkelt mest naturligt att låta sig och sin partner ha sex med andra ifall läget tillät det. Det kändes plötsligt sjukt att tänka sig att man bara skulle ha sex med en enda person från och med nu. Jag ska dock erkänna att det inte var lätt när min man gick iväg och träffade en annan. Jag hade ju mest tänkt att det var jag som hade ett behov av att flirta runt lite med nytt folk, men chi fick jag. När jag märkte att min man trots allt inte försvann med de andra kvinnorna utan ändå valde mig i första hand kändes det som att vi började en helt ny era i vår relation. Som att vi aktivt valde varandra varje dag. Kärleken och respekten växte och sexet oss emellan blev också bättre. Jag träffade också några sporadiska typer som jag hade sex med. Jag kom hem på morgonen och ropade "Vet du vad jag har gjort?" och så berättade jag om allt sjukt jag hade upplevt och vi kunde skratta åt det tillsammans. Men så småningom tröttnade jag och bad min man att vi skulle koncentrera oss på varandra istället en tid. Det viktigaste i ett öppet förhållande är att man lyssnar på och respekterar varandras önskemål. Idag har vi inte träffat andra på länge. Kanske väljer vi monogamin här framöver. Det blir som det blir, men öppenheten var viktig för oss under en period.
Vad intressant att höra. Och jag tycker att det här är så moget på något vis att man har varit modig och mogen nog att tänka att vi kanske skulle kunna testa på det här. Och sen då man efter en tid så märker att men nu kanske jag ändrar mig. Och det är en sån där egenskap som jag beundrar hos folk, att man erkänner att nu var jag kanske lite fel ute här. Och så går man tillbaka eller väljer på nytt eller väljer någonting annat och gör det på ett annat sätt. Och att det kanske kan funka i en period av livet, utan att det behöver vara så att jag är så här och så är det så.
Nej, jag tycker det här är väldigt intressant också, det här som hon skriver här, att det blev så tydligt det här att det finns ju inga förbud här, man får flirta med vem som helst, man får ha sex med andra, men det är ju ändå dig jag väljer varje dag. Du är liksom min person. Om det kan ge det istället för att de här andra personerna känns som ett yttre hot, så är det ju fantastiskt om man får det att funka och man är överens på den punkten.
Mm.
De här två tycks ju kommunicera jättebra.
Ja.
Och det tror jag är A och O i ett sånt här upplägg.
Ja.
Men jag också, och tänk vad, som hon beskrev, att så säger han hej hej, att vi ses imorgon, och så vet man vad han går och gör. Nu skulle det kännas underligt.
Ja, jag måste säga att jag skulle nog ha svårt med att om jag skulle ha en partner, att han skulle komma hem och nästa morgon ropa hej, vet du vad jag har gjort? Nej, och inte vet jag om jag vill veta det heller. Jag skulle nog ha väldigt svårt med det.
Ja, jag är konfunderad, men nu måste jag liksom lite lyfta på hatten åt er som tycker att det här är cool.
Jag är lite för osäker för det där, tror jag.
Jag tror det också. Jag blev lite sådär när jag började fundera, för att en del av er som skriver in så säger att icke-monogami funkar hur bra som helst för oss, men det tarvar ju också att den där grundrelationen är jättestark och stabil. Och att man litar på varandra till 100%. Och då börjar jag fundera, att är det nu så att vi inte är så stabila där hemma och att vi inte riktigt litar på varandra? Att är det därför jag drar mig för det här?
Mm.
Men jag tror ju kanske inte ändå att det är det. Men jag tror nog att jag skulle drabbas av väldigt svår FOMO. Fear of missing out. Och att jag kanske skulle börja... Jag är nog säkert också jag skulle börja jämföra mig. Är hon snyggare än jag? Är hon roligare än jag? Och bli så orolig att tänk om han ändå blir mer kär i henne sen. Jag vet inte. Kanske vår relation inte är så stabil som jag tror. Jag vet inte.
Ja, no, jag tror inte kanske att du behöver dra det fullt så långt heller. Jag tror att det där är väldigt mänskliga tankar och mänskliga känslor.
Mm.
För att det är också det att om man älskar någon så är man alltid väldigt rädd ändå för att förlora den personen. Och då kan ett sånt här upplägg kan kännas som ett potentiellt hot.
Mm. Ja. Och apropå det, My 46 är inne på just det här med vilka förutsättningar som behövs för att icke-monogami ska funka.
Mm. Jag har varit i två långa förhållanden. I det första så skulle det ha upplevts som otrohet att vara med någon annan. Men i det andra förhållandet så var det väldigt lockande att vi skulle göra saker med andra. Så vi testade både tillsammans och var och en för sig efter att vi förstås hade kollat att det här var okej. Ett sånt upplägg kan fungera om man är väldigt öppen med all kommunikation och inte börjar ljuga eller låta svartsjuka komma in. Men det krävs en väldigt säker relation i grunden. De gånger som vi gjorde någonting med andra så blev partnern väldigt svartsjuk. Och jag tror att det var mest i fantasin som det kändes som en spännande sak att öppna upp relationen. Och när det blev verklighet så klarade inte känslorna av det. Jag har även nära vänner som har försökt se på samma sak, oftast för att killen har önskat det. När sen kvinnan också har varit med andra, då har det blivit bråk och separation. Jag tror absolut att det finns öppna förhållanden som fungerar, men jag har själv inte upplevt det. Skriver My 46.
Också intressant. Det här förstås att relationen ska vara säker i grunden. Och sen det här att båda måste ju vilja öppna upp om det här ska funka. Det kan ju inte gå så där att den ena är lite sugen på vänsterprassel men vill ha så där partners välsignelse för det. Och den andra är nu inte egentligen så himla desintresserad av det här men går nu med på det. Så då blir det ju en sån där obalans i det. Eller sen som de här männen som My beskriver som gärna tyckte att förhållandet skulle vara öppet för deras del. Men när sen den kvinnliga partnern också börjar ha sex med andra då kändes det inte speciellt bra.
Mm. Ja, det är alltid bra det där med att testa med att byta roller och så här. Och sätta sig in i någon annan situation. Det brukar vara ganska effektivt.
Sen var det faktiskt en som skrev till oss om en poäng som det är lite irriterande med att jag missade den. Men det här är nästan något som man skulle kunna göra ett helt eget avsnitt om. Hur är det med de här utomstående? Eller de här, jag vill inte kalla er extra partner, men alltså ni som kommer in som de här sexpartnersarna utanför den här primära relationen. Hur känns det för er? Vad är spelreglerna där? Det kan ju vara jättetaskigt om man inte förstår att jag är nu del av en sån här helhet.
Mm.
Att den här härliga karn som jag har träffat här, han har ingen tanke på att lämna sin fru och frun tycker att det är jätteokej att han har sex med mig, men tänk om jag blir kär i honom.
Mm.
Att det blir många människor och många känslor att hålla ordning på.
Ja, mycket möjligt alltså. Och det är lite sådär som att vara den andra kvinnan eller älskaren. Att vad nöjer man sig med och vilka är spelreglerna? Bra fråga. Om någon vet och har erfarenhet, skriv in och berätta. Relationspodden här tille.fi.
Och det är ju lätt om det är en sån som man uttryckligen har kommit överens om att det är det här sexet. Det är inget annat. Men sen vet jag också att det finns sådana som öppnar upp som till exempel hon som skulle vilja ha både exet och sin nuvarande man. Det är mer än sex. Det är emotioner och man vill faktiskt leva och ha den här personen i sin närhet. Hur får man den diskussionen? Måste man samlas kring ett sånt här konferensbord av Kreml-dimensioner för att alla ska få säga att det här känns okej? Eller finns det enklare sätt att lösa det? Det ska vara intressant. Skriv gärna in alltså relationspodden@yle.fi. Ni är helt anonyma när ni skriver dit också. Eller så skriver ni via något av våra formulär. För att den här synvinkeln så får vi inte riktigt med nu här idag för att jag inte fattar och begära om den. Men jag gör det nu.
Det är helt okej, Eva. Mm. Även solen har sina fläckar. Nu går vi vidare med följande brev. Det här har kommit från signaturen Fru och mor med lite krydda 39 som skriver så här. Det var min man som i flera års tid tog upp att han önskar se mig njuta med en annan man. Länge förblev det här på fantasistadiet tills vi hittade en webbsida där man kan hitta likasinnade. Jag har själv gått på några dejter, det har varit kaffe, någon drink, kanske lite hångel. Men om det blir fråga om mer fysisk närhet så då är min man med. I praktiken så handlar det om en handfull partners på 2 år. Vi har inte någon titel på vårt upplägg. Ett icke-monogamt förhållande kräver mer diskussion och det här upplägget har också fört oss närmare varandra. Jag gillar fysisk beröring och känslan av att upplevas attraktiv. Och min man njuter av att andra upplever mig som attraktiv och ser mig njuta med en annan. Vi har även på förhand kommit överens om att ifall det här upplägget väcker jobbiga känslor hos någon dera och vi inte kan lösa det genom att diskutera, då ska vi uppsöka terapi. Vårt förhållande kommer alltid i första hand och vi har varit tillsammans i nästan 20 år. Skriver Fru och mor med lite krydda 39.
Okej, så här var då om jag hängde med upplägget det att den här mannen är inte egentligen intresserad av att ha sex med andra kvinnor men han vill titta på när hon har sex med andra män. Han går igång på det och det tycker de båda funkar bra. Så jag menar, det som är gemensamt för alla er som berättar om det här är att ni verkar ha en jättebra kommunikation med er partner.
Ja, och det är liksom det som är grejen.
Sex som är grejen, det är kommunikation.
Ja, nu är liksom, det kommer till själva liksom den primära relationen. Jag tycker det var intressant det här också för, om jag nu tolkar den här signaturen rätt, Fru och mor med lite krydda 39. Jag tycker att det också viktigt att komma ihåg det här att det är lätt just att man är sådär att alla sådana här är sådana snuskiga, perversa galningar som håller på med sådant. Det är helt vanliga mammor och pappor och föräldrar. Människor som lever i vanliga relationer som har det så här.
Samma schack som är otrogna och inte säger till sin partner att det här skulle jag vilja göra eller det här tänker jag göra eller det där gjorde jag i lördags.
Ja, precis.
Det är ju inte konstigare det här. De här har bara pratat om saken på förhand.
Exakt.
Det är den enda skillnaden.
Ja.
Och de behöver inte ha dåligt samvete för att alla har varit, eller förhoppningsvis har alla varit införstådda med att det här är detta som sker. Men lite apropå det här med att man har familj och man kanske också har barn. Det här var någonting som en del av de här skeptiska lyfte fram. Och som jag nog måste medge att det här har jag också lite funderat på. Att hur införstådda ska barnen vara med det här att mamma och pappa eller mamma och mamma och pappa, hur familjen nu sen ser ut, också har andra partner. Men här har vi signaturen Alla ankor i ankdammen är inte monohetero 43 som förklarar lite mera om detta. I 20 år har vi varit tillsammans och till paketet hör idag tonåringar och en härlig vardag. Jag har nu i 40-årsåldern accepterat att jag är bi. Så flersamhet ger mig och oss möjligheten att utforska den egna sexualiteten. Jag berättar om det här till mina närmaste vänner och till mina egna föräldrar att min sexualitet har ändrats. Och de har tagit det bra. Och för barnen så berättar jag bara att jag ska på fest eller att jag ska träffa en kompis då jag ska på sexparty eller träffa min friend with benefits. Vår resa från monogami till flersamhet har pågått i flera år och den är ännu inte färdig. Jag är själv uppvuxen i en starkt monogam miljö där till och med skilsmässa var väldigt ovanligt. Gamla uppfattningar spelar in men jag är övertygad om att olika former av relationer behövs. Alla personer är helt enkelt inte stöpta i samma form.
Ja, tack för det här. Jag tycker det här var uppfriskande och känns så där skönt på något vis och chosfritt och avslappnat.
Och jag tänker också det här med barn. Om vi då pratar om en sån form av icke-monogami som uttryckligen gäller sexliv och sexeskapader med andra personer. Det angår ju inte barnen överhuvudtaget.
Jag tänker, varför skulle man involvera barnen i såna grejer annars heller?
Inte ska barnen ha något, behöva veta någonting om föräldrarnas sexliv, inte heller om föräldrarna bara har sex med varandra. Så jag tycker det här var ju ganska bra, inte ljuga ju den här personen för barnen. hen ska ju på party och hen ska ju träffa en kompis.
Ja.
Exakt vad som händer på det där party och hemma hos kompisen, så det behöver man ju inte gå in på. Men det var ju inte en lögn.
Nej. Ja, men jag tycker inte att man ska blanda in barn i det här överhuvudtaget. Jag tycker inte att barnen har någonting med det här. Jag kan förstå det att sen att om man lever, om man är polyamorös, att man har flera partner som alltså bor åtminstone ibland hemma hos sig, då måste man såklart ta upp det. Men vem man ligger med, så har väl inte barnen någonting med att göra.
Nej, och för de här barnen kan det ju också vara trevligt att mina föräldrar har ett rikt socialt liv och många nära kompisar som hänger med ibland och kanske är hemma hos oss ibland. Men så länge det där sexet nu inte pågår rakt framför ögonen på barnen, så jag menar, varför är det en grej överhuvudtaget? Specifikt vilken form av kompis Paula nu är, pappas kompis Paula som sitter här hos oss idag och dricker kaffe?
Ja, nej. Barnen ändå bara dundrar upp för trappan och säger att usch.
Ja.
Ja.
Nästa brev här är från signaturen Sidospår 43 som berättar: vi var monogama i över 10 år, men när vi insåg att vi båda också attraherades av andra och att det inte minskar på vår kärlek sinsemellan, så beslöt vi oss att tillåta varandra att förverkliga vissa drömmar. Och det är helt underbart att få bli förälskad i en annan person utan att ha dåligt samvete. Nu många år senare känns det helt absurt att man skulle förbjuda sin partner de här underbara känslorna den första tiden med en ny människa. Visst blir man ibland lite svartsjuk, men det får man ta. Kärleken mellan oss har inte minskat fast vi också träffar andra. Vi är varandras viktigaste människor, men vi tillåter oss själva att leva fullt ut med alla underbara känslor. Skriver Sidospår 43.
Ja, men det här funkar ju helt jättebra eftersom de är varandras stora kärlek. Och sen kan man då ha sådana här bonusförälskelser vid sidan om. Det här är ju helt optimalt. Personligen så skulle jag vara rädd för att vara om den där förälskelsen sen liksom blir till något mera och så här. Men att om man är så övertygad om att hej, vi är varandras personer, det är liksom klabbat och klart. Klappat och klart kanske inte. Klabbat. Klibbat.
Kladdat och klart.
Det här är klappat och klart, vi är varandras personer och sen har vi någon vid sidan om. Men så länge det här funkar, why not?
Ja, jag är nog bara så imponerad av att det funkar,
ja,
för en del par. Tänk mig det där, jag menar, hur, när man har kompisar som är nykära och de är så fjantiga. Tänk om en partner skulle gå omkring där hemma och vara så här, hihihi, fnissfjol. Liksom. Och det skulle inte vara för mig utan för någon annan. Jag skulle nog bli... Det skulle nog vara svårt för mig.
Ja, sitta där i soffan och flina fånigt mot sin telefon och, ja, och sexmässa med någon annan.
Ja,
ja.
Och man ska vara såhär, ja men njut älskling, det är du värd. Men det är ju jättefint, alltså jag, på riktigt, jag vill inte på något sätt döma Sidospår 43. Men jag har jättesvårt att sätta in mig själv i den här tankesfären.
Ja, men det är ju bra för det här är ju ändå frivilligt. Mm. Och det som jag tycker att vi bör komma ihåg när vi börjar gå mot slutet av det här programmet är ju det att det här handlar ju om en överenskommelse mellan vuxna människor där båda är okej med upplägget.
Exakt.
Och jag tycker att det är väldigt viktigt att man liksom skiljer på det här och sen regelrätt otrohet som vi har pratat om i otaliga avsnitt. Och jag tycker att signaturen kinky inte chinkig.
Jätterolig, men kinky inte chinkig.
Ja, så är det.
Bra signatur.
Ja, signaturen kinky inte chinkig har skrivit om just det här. Jag tycker att det här är en bra summering. Jag tycker om när min partner har sex med andra. Det känns förbjudet och upphetsande att vara undergiven hennes lust på det sättet. Jag har haft den här fantasin långt innan hon kom in i mitt liv, men bara levt ut den med någon enstaka partner, för det kräver sån tillit och trygghet. Det finns något spännande i att se henne bryta mot reglerna och njuta fysiskt av en annan. Jag har inte samma intresse av att vara med någon annan själv. Jag har alltid experimenterat med mina partners, men jag kan ibland bli helt golvad av hur bra det känns med min nuvarande. Vi gör alltså allt det här i samförstånd i syfte att uppleva något spännande som utmanar könsroller och normer. Och det här är lite svårt att beskriva för en utomstående. Mina närmaste vänner vet ju, men de skulle aldrig döma vad jag går igång på. Tvåsamhet är känslig. Jag har varit med om otrohet och jag har också utsatt andra för det. Det är sårande och ingenting som man bör ägna sig åt. Men i det jag beskriver så finns det inget svek. Det är mer som ett uttryck för sexualitet som vi gör tillsammans. Skriva kinky, inte chinkig.
Ja, intressant måste jag ju bara säga.
Ja, men jag tycker det summerar det här väldigt bra på något sätt. Att det är just för att det här är en överenskommelse där både två vuxna människor har bestämt att det här är någonting som vi båda njuter av och någonting som vi båda är okej med. En helt annan sak att vara otrogen. Jag gör i princip samma sak, bara det att man inte säger det förrän man typ blir ärtappad.
Exakt, och jag tycker det här är också intressant med det här att om man öppnar upp en relation på det här sättet så är det ju inte alls sagt att de två partnerna i den här primära relationen är intresserade av samma sak. Att just som den här ena som inte ens ville ha sex med andra men tyckte att han gick igång på att frun hade sex med andra. Eller de här då också som har lite olika spelregler här. Och det här har vi ju också varit inne på i tidigare avsnitt som vi har gjort om icke-monogami. Att alla måste vara öppna med det här med att hur mycket vill jag veta om vad som händer med den här andra. En del vill inte veta någonting alls, andra vill veta varenda en detalj för att de tycker det är intressant och kanske till och med kittlande.
Mm.
Och det här också är ju diskussioner som bör föras. Och när vi nu läser de här breven så ser jag ju att många av er som skriver, ni har hängt ihop med era primära par länge. Och ni har också hållit på med flersamhet länge. Och säkert har inte de upplägg som nu funkar för er, de har säkert inte uppstått över en natt. Utan det här är något som ni har diskuterat er fram till an efter. Och varför ska då folk stå och titta snett på det här om vi här har personer som har kommit fram till vad som funkar för dem och ingen blir sårad? Alla är med på noterna, ingen ljuger, ingen sviker någon och de här människorna mår bra.
Mm. Kliv ner från din höga häst och sluta vara moralpolis och låt folk vara i fred.
Istället för att slå dig för pannan så tycker jag att vi applåderar för dem som får vardagen att funka och är snälla med alla människor.